vi är så mycket förståndigare. Ganska ofta så har vi förmågan om att liksom göra om misstag. Känner ni igen det? Man lär sig inte riktigt alltid. Jag vet inte. Ni kanske är bättre än mig. Men ganska vanligt är att man liksom kommer in i samma mönster. Eller liksom gång på gång så går man misstag efter misstag efter misstag. Och för mig så är det ganska uppenbart att vi människor, vi behöver hjälp. Jag såg en intervju med en ortodox präst och han sa så här: kyrkan är ett sjukhus. Och det är en tanke som har funnits med ända sedan de första kristna, att kyrkan är ett sjukhus. Det är inte en åsiktsgemenskap, utan till kyrkan kommer vi för att vi om möjligen har insett att vi behöver vård, vi behöver hjälp, att jag behöver Gud, att vi behöver någon att följa. Och då är den frågan Jesus fick ifrån de judiska ledarna: om du är Messias, så säg det då öppet. Alltså om du är den här kungen, den här ledaren som vi har väntat på, som vi ska sätta vår tillit till, säg det då öppet. För hade de verkligen på riktigt trott att Jesus var Messias, då hade de ju faktiskt följt honom. Och Jesus säger: jag har ju sagt er det, men ni tror det inte. Längst bak i vår psalmbok så har vi någonting som heter evangelieboken. Det är de här sidorna som är grå markerade längst bak. Och där följer vi texterna för varje söndag. Och det finns också möjlighet att be de bönerna som finns föreslagna för varje söndag. Och när jag satt och förberedde predikan så bara tittade jag lite på de här bönerna. Och det är så att det är på sidan 1440, eller 1422, 1422 finns det på. Den vänstra bönen, alltså den första bönen, den har en längre tradition. Många av de bönerna som finns, den första, är hämtade från, eller inspirerade från medeltiden. Alltså kyrkan i väst. Medan den högra bönen är en modernare bön, alltså med kanske något enklare språk. Men jag satt och kikade på de här bönerna och ganska ofta så kan de skilja sig lite, ja, men hyfsat mycket i alla fall. Men nu såg jag att det var en formulering som var exakt lika. Alltså något som den som skrev den moderna bönen, den vill ha kvar den här formuleringen. Och det står: låt honom vara vår herde. Låt honom vara vår herde. Och den äldre bönen fortsätter: så att vi, räddade från den eviga döden, får leva i den ständiga glädjen i ditt rike. Och den moderna bönen säger: låt honom vara vår herde och leda oss genom kamp och fara till vila, glädje och evigt liv. Jesus, han säger till oss att han är den gode herden. Att vi kan följa honom och att vi kan lita på honom. Men jag tror som sagt att vi många av oss har erfarenheten av att det inte alltid är så enkelt. Trots att vi känner till de här orden, trots att vi har hört det gång på gång, så är det inte alltid enkelt för oss att följa Jesus ändå. Därför gillar jag den här formuleringen i de här bönerna, att det får vara vår bön: låt honom vara vår herde. För det finns en kamp i våra liv. Det finns något i mig som hela tiden försöker dra mig bort ifrån Jesus. Och Paulus, han beskriver det som köttet. Om vi läser i Romarbrevet 7:18 så skriver Paulus så här: jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min köttsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Köttet, det som är i oss, som hela tiden vill få oss att gå en annan väg. Att vi inte ska följa herden, utan att vi vill vara vår egen herde. Tanken på att jag klarar mig nog faktiskt bättre själv. Varför skulle jag behöva Gud? Och de här orden utmanade ju redan Eva och Adam i paradiset. Skulle då Gud ha sagt? Ska det inte vara era gudar själva istället? Nej, den kristna tron menar att vi behöver en herde att följa. Och den herden är Jesus Kristus. Han som gav sitt liv för sina får, för oss. Han gav sitt liv så att han kan ge oss evigt liv. När Jesus stod på korset så är det inte bara för att vi ska ha några vackra ord att berätta om. För visst är det faktiskt, om vi bara tänker på, om det skulle vara bara symboliskt, så är det ju vackert att någon människa ger sitt liv för någon annan. För mycket så handlar det om att man ska vara så stark som möjligt. Den som har mycket ska ta mer. Men här finns det en berättelse om någon som istället ger. Och också ger sitt liv. Men det är inte bara ett exempel att följa. Det är inte bara att han vill visa hur det är att vara ödmjuk. Utan han gav sitt liv för att det skulle bli en förändring. En verklig förändring. För när han gjorde det, när han gav sitt liv, så bröt han dödens udd. Efter Jesu död och uppståndelse så är det inte längre döden som har det sista ordet om oss. Utan Jesus säger så här, som jag läser igen från Johannes 10:28. Jag ger dem evigt liv. Och det ska aldrig någonsin gå under. Och ingen ska rycka dem ur min hand. När vi tar emot Jesus, när vi tar emot förlåtelsen som han räcker till oss, så ger han oss evigt liv. Jesus säger till oss, kom. Och på det får vi svara ja. Och då kan vi vara trygga med att han är vår herde. Att han då har ett ansvar. Han har ett ansvar för oss, var och en. Och det är ganska skönt när Jesus själv berättar en liknelse om en herde som hade de här 100 fåren. När ett kommer bort så ger han sig då ut och letar efter det här fåret. Och den glädjen som uppstår när fåret blir upphittat. Jesus menar, det är självklart att herden har ett ansvar. Och att han också tar det ansvaret. Det ska aldrig någonsin gå under, är hans ord för oss. Ingen ska rycka dem ur min hand. Hans ord till oss. Jag fortsätter läsa nästa vers igen också, Johannes 10:29. Vad min fader har gett mig är större än allt annat. och inget kan rycka dem ur min faders hand. Vad säger vi om det då? Jesu fåraskara, alltså det som bekänner sig till honom och lyssnar till hans röst. Han säger att det är större, dessa är större än allt annat. Det är ganska sköna ord att få påminna sig om, för att ibland så har vi kanske en dålig dag, eller hur? Ibland kanske man känner sig obetydlig och undrar vad sysslar jag med eller vad är det som händer egentligen? Men att då att Jesus ser på dig, han ser på oss som hans får, och han säger att det här är större. Den här skaran av får är större än allt annat. Att vi är det viktigaste för honom. Han har fått oss från Fadern och det här tar han vara på. Du är av stor betydelse för Jesus. Ja, till och med den största betydelsen. Och det kan vara svårt att ta in, men det har med hans otroliga kärlek att göra. För vi känner till orden från Johannes 3:16. Men jag vill läsa dem igen. Så älskade Gud världen att han gav dem sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Den 13 september, vet ni vad som händer då? Då är det val, precis. Så har man fyllt 18 och är svensk medborgare, då har man möjlighet att gå och rösta. Jag är inte jättepolitiskt intresserad. Jag följer lite debatter och sådär, men jag har aldrig varit engagerad i någon parti eller sådär. Men någonting som jag ändå reflekterat över och tänkt på lite mer och mer sista tiden är just det här hur partierna verkar vara mer måna om att få röster än att driva sin politik. Utan att man känner efter lite vart går vinden och då går vi dit också så att vi får mycket röster. Och så kanske man kan göra, jag vet inte. Man kan vända och vrida på det och se vad som är bra och dåligt, jag vet inte. Men som sagt, kyrkan är inte en åsiktsgemenskap utan vi är ett sjukhus. Och Jesus är vår läkare. Men jag tror inte många av oss har missat att det har vaknat upp ett större intresse för kristen tro i vårt land. Och kanske särskilt bland de yngre. Men också även, skulle jag säga, bland oss lite äldre. Och vad beror det på då? Jag tror lite grann att anledningen kan vara att om vi jämför nu med politiken som kan svaja åt ena och det andra hållet, att Jesus, han står fast. Jesus är stadig. Vi vet att politiken och världsläget, det kan ändra sig oerhört fort. Det kan blåsa vindar åt alla möjliga håll. Men Jesus, han står fast. Har alltid gjort och kommer alltid att göra. Och det är han som säger, alltså han som står fast, han som är stadig, han som är rotad, han säger: följ mig. I min hand, säger Jesus, så kommer du inte att gå under. I min hand, säger Jesus, så har du ett liv bortom det här livet. Och i min hand så är du det allra värdefullaste. Hebreerbrevet 13:8. Jesus Kristus är densamma igår, idag och i evighet. Och det känns ju som att våra problem och tillkortakommande också är detsamma igår och idag och i evighet. Men då får vi påminna oss om att det är han som är den som är stark. Det är han som är den som står fast. Det är han som säger: följ mig. Så därför får vi stämma in i den bönen. låt honom vara vår herde. När jag har begravningar så brukar jag alltid fråga de anhöriga om det är något särskilt bibelord som de vill att jag ska läsa upp i begravningsgudstjänsten. Det vanligaste svaret är att bestäm du. Men om det är så att de anhöriga önskar något bibelord så skulle jag säga att det är nästan alltid Psaltaren 23. En psalm som är skriven för ungefär 3000 år sedan. Som den unge herdepojken David. Och de flesta som jag begraver har levt ett långt liv. Och har man levt ett långt liv så vet man att livet är långt ifrån enkelt. Det kan vara sjukdom, det kan vara relationer som krånglar, olika typer av förluster, sorger. Men att då få läsa om en herde som har omsorg. En herde som bara vill en väl. En herde som finns där och tröstar. Det är inte konstigt att de här orden har hållit i 3000 år. Och jag tänkte att vi har läst den redan, men jag tänker att vi läser den tillsammans. Psalm 23 och som avslutning på den här predikan. Ska vi se om vi kan, ja men det har vi den. Vi läser den tillsammans. Herren är min herde. Ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Amen.
Tack Thomas för predikan. Nu sjunger vi psalm 252, hela vägen går han med mig. Och efter det så har vi nattvardsstunden. Hela vägen går han med mig.